Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Olösta mord, flickan från Vatikanen, del 1. Varning för våld mot barn och för att jag kommer att slakta det annars så vackra italienska språket. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippning har gjorts av David Oskarsson och jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp och som vi har tagit upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Nu finns det ett helt nytt sätt att stödja Olösta mord. Detta kan du som lyssnar göra via Olösta mord Plus. Du hittar en länk i avsnittstexten till det här avsnittet, precis som kontaktinformationen. Och vad handlar Olösta mord Plus om? Jo, för 25 kronor i månaden ger du podden ett stort och viktigt stöd. Och som tack för det slipper du alla annonser i avsnitten. Så om det låter intressant, kolla in länken till Olösta mord Plus i avsnittstexten. Det här fallet som jag kommer att berätta om nu i 4 delar utspelar sig i Vatikanen. Det är en ganska speciell plats och därför måste jag börja med att ge dig lite information om just Vatikanen. Vatikanen, eller Vatikanstaten som det också heter, är världens minsta självständiga stat och är belägen inuti Italiens huvudstad Rom. Det är världens minsta stat både till ytan och till befolkning. Vatikanstaten är säte för den katolska kyrkans ledning och är där påven bor. Han är den högsta ledaren för den katolska kyrkan. Vatikanstaten täcker endast en yta på 0,44 kvadratkilometer. Alltså 44 hektar. Och det bor mindre än 1000 personer i Vatikanstaten. Vilket gör det till världens minsta stat då. Vatikanstaten bildades 1929 genom Lateranfördraget. Mellan å ena sidan den heliga stolen och å andra sidan den italienska regeringen. Vilket ju är oerhört problematiskt. För den italienska regeringen 1929 leddes av Benito Mussolini. Italiens fascistiska diktator mellan 1922 och 1943. Så att det är alltså Mussolini som har gett påven den här makten. Heliga stolen är det centrala organet för den katolska kyrkans ledning. Heliga stolen är en juridisk person och representerar den katolska kyrkan. Ledare för den heliga stolen är påven, som då både bor och arbetar i Vatikanen. Påven väljs under en konklav som kan liknas vid en andlig reträtt, under vilken kardinalerna möts för att välja en ny påve. Konklaven inleds 15-20 dagar efter en påves död eller avgång. En ny påve är vald när han får minst 2/3 av rösterna från de närvarande kardinalerna. Även om det under flera århundraden endast har valts nya påvar ur kardinalernas egna skara, kan egentligen alla döpta och ogifta katolska vuxna män väljas till påve, så länge som det inte föreligger några andra hinder enligt kyrkans lag. Vanligtvis avgår en påve enbart på grund av döden. De är ofta också väldigt, väldigt gamla när de blir påvar. Det finns undantag. Påven Benedikt XVI avgick självmant 2013. Det är enligt kyrkans lagar möjligt för påven att avgå, men i praktiken är det som hände 2013 ändå en unik händelse i modern tid. I min podd Sova med Dan så har jag gjort 8 avsnitt om påvarna. Alla påvar. Sen då katolska kyrkans begynnelse, och det är ganska många. Så vill du veta mer om påvar, lyssna på Sova med Dan. Vatikanen är känd för sina historiska och konstnärliga skatter, inklusive Peterskyrkan, Sixtinska kapellet, Vatikanträdgårdarna och Vatikanmuseerna. Peterskyrkan är speciellt fascinerande tycker jag, och jag kommer aldrig glömma när jag klättrade upp i tornet och såg ut över Rom. Det var mäktigt. Varje år lockas miljontals besökare till Vatikanen på grund av dess historiska och religiösa betydelse, samt alla konstskatter och spektakulära saker som Sankt Petrus grav. Det som är viktigt för den här historien, väldigt viktigt, är att Vatikanen är en självständig nationalstat med sina egna lagar, polisstyrkor och även posttjänster. Den här historien börjar den 14 januari 1968. Då är Mussolini sedan länge borta och Italien är en någorlunda väl fungerande demokrati. Den 14 januari 1968 är dagen som Ercole Orlandi och Maria Pesano får en dotter som de döper till Emanuela. Vi vet inte jättemycket om Emanuelas barndom och uppväxt, men en sak vi vet är att hon växer upp tillsammans med 4 syskon, brodern Pietro och systrarna Natalina, Federica och Maria Kristina. Pietro är äldst av syskonen och Emanuela är näst yngst. Den enda som är yngre än henne är lilla systern Maria Kristina. Pappa Ercole arbetar som tjänstemän i Vatikanen för Corte Pontificia. Corte Pontificia består av högt uppsatta tjänstemän som hjälper påven att genomföra särskilda ceremonier som kan vara antingen av religiös eller civil karaktär. Familjen Orlandi bor därför i Vatikanstaten och barnen har fri tillgång till Vatikanträdgårdarna som har funnits där ända sedan renässansen. För utlänningar krävs en guide för att få besöka de vackra trädgårdarna, men alltså inte för de som bor i Vatikanstaten. Syskonen Orlandi tillbringar den största delen av sin barndom innanför Vatikanens murar. Murar som är öppna under dagarna, men som låses vid midnatt varje dygn. Det blir 1983 och den 14 januari fyller Emanuela 15 år. Hon har långt, tjockt, svart hår och bruna ögon. Hon går i motsvarande högstadiet på Nationella internatskolan Vittorio Emanuele den andra i Rom. Vittorio var en italiensk kung. Emanuela tar även flöjtlektioner 3 gånger i veckan vid Scuola di Musica Tommaso Ludovico da Vittoria, som kopplad till Pontificio Instituto di Musica Sacra. Det är ett högre lärosäte, ungefär motsvarande universitetet, men inom den katolska kyrkan för de som vill studera kyrkomusik. Det går att doktorera i kyrkomusik där inom inriktningarna gregoriansk sång, kompositör, körsång, musikvetenskap, orgelspel eller piano. Det är ganska troligt att Emanuela vill studera vid den här högskolan. Förutom att spela flöjt spelar hon även piano och sjunger i kör. Hon älskar även popmusik. Och en av hennes största idoler är Claudio Baglioni. Som när det här avsnittet skrivs har haft en karriär som musiker och låtskrivare i över 50 år. Det blir onsdagen den 22 juni 1983. Det är en extremt varm sommardag i Italien. Ett högtryck från Afrika har blåst in över landet och skapat en värmebölja. När klockan börjar närma sig 16 den här onsdagen frågar Emanuela sin bror Pietro ifall han kan skjutsa henne till Skola, di musica Tommaso Ludovico. Det är sommarlov, men Emanuela ska till skolan för att öva inför en konsert. Hon är lite sen och därför är hon stressad. Pietro svarar att han tyvärr har andra åtaganden och därför kan han inte skjutsa sin lilla syster. Emanuela bönar och ber sin bror att ge henne skjuts, men Pietro säger nej gång på gång. Egentligen har han möjlighet att skjutsa henne. Han är bara inte så sugen på att ge sig ut i den extrema värmen. Det faktum att han inte skjutsar sin lilla syster den här dagen är någonting som man alltid kommer att ångra. Det kommer att plåga honom i resten av.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hans liv. Till slut blir Emanuela upprörd på sin bror. Hon säger åt honom att han ska dra åt helvete. Och sen smäller hon igen ytterdörren bakom sig. Emanuela kommer dock fram till musikskolan av egen maskin. Och innan hon ger sig av från den ringer hon hem. Det är hennes syster Federica som svarar. Tiden för det här samtalet är någon gång mellan 17 och 19 enligt Federicas uppfattning. Emanuela säger till sin syster att en man har närmat sig henne utanför skolan. Mannen berättar att han kom från företaget Avon, som sysslar med skönhet och kosmetik. Han erbjöd Emanuela ett jobb. Hon skulle dela ut flygblad med reklam för Avon under 2 timmar. Federica tycker att det här låter misstänkt och säger åt Emanuela att inte acceptera erbjudandet. En sak hon tycker är märklig är att ersättningen som Emanuela har blivit erbjuden för det här 2-timmarsjobbet låter anmärkningsvärt hög. Federica tycker därför att det låter skumt och säger att de borde diskutera erbjudandet med föräldrarna först. Det är oklart hur Emanuela reagerar på det här. Emanuela hinner även berätta för en klasskompis om erbjudandet från Avon-mannen. Klasskompisen tar farväl av Emanuela vid en busshållplats. Det finns även information om att Emanuela ska ha setts med en annan och en idag oidentifierad jämnårig flicka omkring 19.30. vid samma busshållplats. Men det är oklart var den informationen kommer ifrån. Vi vet dock att Emanuela redan har andra planer för kvällen än att göra reklam för Avon. Hon har redan bestämt att träffa sin lilla syster Maria Kristina och en vän vid Palazzo-broarna omkring klockan 19. Det är ungefär 25 minuters promenad från Vatikanen i Rom. Maria Kristina och vännen väntar vid broarna tills ungefär 19.30. Men Emanuela dyker aldrig upp. Maria Kristina går därför hem. Och det verkar rimligt att hon kom hem omkring klockan 20. Väl hemma frågar Maria Kristina sina föräldrar om Emanuela kommit hem. De svarar, nej inte än, varför undrar du det? När Maria Kristina då berättar att Emanuela inte har dykt upp på avtalad tid tycker resten av familjen att det låter märkligt och olikt henne. Tiden går. När klockan blir 21.30 blir familjen väldigt orolig. Så här sent är syskon Orlandi aldrig ute om det inte finns särskilda skäl. Familjen bestämmer sig därför för att några av dem ska gå samma väg som Emanuela vanligtvis går mellan hemmet och musikskolan. En av systrarna stannar hemma och ringer runt till sjukhusen i Rom för att se om Emanuela har hamnat där. Emanuela befinner sig dock varken på ett sjukhus eller någonstans längs vägen till musikskolan. Alla i familjen Orlandi är nu övertygade om att någonting är fel. Det är någonting som har hänt Emanuela. Pappa Ercole kontaktar polisen för att anmäla sin dotter försvunnen. Vi tolkar det som att det är Vatikanens polis som man kontaktar. Polisen säger att det har gått alldeles för kort tid för att de ska kunna ta emot en anmälan om en försvunnen person. Det gör Ercole upprörd, men det finns ingenting han kan göra åt det. Pietro och en kusin, som förvirrande nog också heter Pietro, ger sig ut i Rom för att leta efter Emanuela. De har med sig en bild och de frågar slumpmässiga människor på gatan om de har sett henne. Pietro kommer senare att beskriva den här kvällen som en ren mardröm. Vid midnatt låser Vatikanen sina murar och då är Emanuela Orlandi fortfarande inte hemma. Nästa dag, torsdagen den 23 juni 1983, går Natalin till polisen för att anmäla Emanuela försvunnen igen. Med sig har hon ett fotografi på sin syster. Polisen tittar på fotografiet och säger till Natalina, citat, oroa dig inte, hon är ju inte ens särskilt vacker, slut citat. Polisen hävdar alltså att ingen skulle vilja kidnappa Emanuela eftersom hon inte är tillräckligt söt och därför har hon säkert gett sig av frivilligt. Det är oklart om polisen här upprättar en anmälan om att Emanuela är försvunnen. Men i alla fall ganska kort efter det här samtalet så gör de det, trots sina tvivel och minst sagt skeva uppfattningar. Nästa dag, fredagen den 24 juni, publiceras en notis i Roms största tidning med en bild på Emanuela. I notisen står att hon är försvunnen och även familjens hemtelefonnummer finns med i notisen. Snart kommer in två vittnesmål till polisen. Det ena är från en parkeringsvakt och det andra från en pensionerad polis. Bägge uppger att de har sett att en flicka som liknar Emanuela har närmats av en man under eftermiddagen kvällen den 22 juni. Mannen var ungefär 35-40 år gammal och han var 180 cm lång. Mannen hade parkerat sin bil, en grön BMW, i närheten av senaten och gått fram till Emanuela. Polisen som fått information från familjen Orlandi om mannen från Avon misstänker att det är han som är mannen med den gröna BMWn. De bedömer dock att det här inte är särskilt viktig information. De har haft massor av fall med unga tjejer som har försvunnit under 1983 och som sedan dykt upp igen. Polisen är därför fortfarande övertygad om att Emanuela håller sig borta frivilligt. Hennes familj är dock väldigt bestämda på punkten att Emanuela inte kan ha försvunnit av egen fri vilja. Eftersom familjens hemtelefonnummer stod i notisen blir de fullständigt nedringda. Många av samtalen kommer från galningar. Men familjen får minst ett samtal som de bedömer vara viktigt. Det är från en ung man som presenterar sig som Pierluigi. Pierluigi berättar att han var med sin flickvän på Campo dei Flori som ligger i närheten av musikskolan och att han där hade träffat en flicka med en flöjt som gjorde reklam för Avon. Flickan som delade ut flygbladen hade presenterat sig som Barbara. Men hon var enligt mannen väldigt lik den försvunna Emanuela. Familjen lämnar vidare den här informationen till polisen. Under kvällen på söndagen den 26 juni knackade på hemma hos familjen Orlandi. Det är män som presenterar sig från SISDE, vilket är Italiens säkerhetstjänst. Det är i princip Italiens Säpo. Hur och varför säkerhetspolisen blir inkopplad och hur det funkar rent juridiskt och Vatikanen är en egen stat är inte helt tydligt. Men förmodligen begär Vatikanen ganska ofta hjälp från Italien i komplicerade ärenden. Säkerhetspolisen söker igenom familjen Orlandis bostad och säger åt dem att installera en bandspelare så att alla samtal spelas in. 6 dagar efter försvinnandet, tisdagen den 28 juni, ringer det hemma hos familjen Orlandi igen. De har fått så många samtal, men här sticker ut. Uppringaren presenterar sig som Mario. Mario säger att en manlig bekant till honom har 2 tjejer boende hos honom. 2 tjejer som säljer smink och parfymer. En av tjejerna heter enligt Mario Barbarella eller Barbara. Alltså samma namn som en tidigare inringare redan har nämnt. Mario säger också, citat, hon sa att det enda hon ångrar är att hon skulle göra någonting i skolan. Hon hade en konsert och skulle sjunga. Hon sjunger i kören. Slut citat. Det här verkar väldigt viktigt, tycker familjen. Emanuela skulle vara med i en konsert på musikskolan. Och under just denna konsert skulle hon sjunga i kören. Det här var dessutom detaljer som absolut inte var allmänt kända. Det var familjen och eventuellt några från polisen och säkerhetstjänsten och från musikskolan som visste att Emanuela skulle vara med på en konsert. Det här samtalet spelades in på grund av bandspelaren, så säkerhetstjänsten kunde ta del av det. Stämningen hemma hos familjen är nu desperat och sorgsen. Maria Kristina låser in sig på sitt rum, för hon kan inte längre hantera att vara ute bland människor. Mamma Maria skriker ofta Emanuelas namn och undrar varför ingen hittar henne.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nästa dag, en vecka efter försvinnandet, onsdagen den 29 juni, trycker familjen upp affischer. Affischerna innehåller en bild på Emanuela samt information om hennes försvinnande. Familjen hänger upp affischerna runt om i Rom. Det är alltså familjen, inte polisen eller säkerhetspolisen, som kommer på idén med affischer och som betalar för dem och hänger upp dem. Med stora bokstäver står det scomparsa, vilket betyder försvunnen på italienska. Det går ytterligare några dagar och det blir söndagen den 3 juli. Emanuela har nu varit försvunnen i 11 dagar. Varje söndag gör påven ett framträdande på Petersplatsen, som är den öppna platsen framför Peterskyrkan i Vatikanen. 1983 är Johannes Paulus den andra påve. Han var det från 1978 till han dog 2005. Hans 26 år långa pontifikat är anmärkningsvärt långt. En annan sak som sticker ut med Johannes Paulus den andra är att han är född i Polen. Han var den första icke-italienska påven sedan 1523. Den här söndagen, den 3 juli 1983, samlas en stor mängd människor för att lyssna på påven. Och just den här dagen tar Johannes Paulus den andra upp Emanuela. Påven säger, citat, "Jag vill uttrycka mina innerliga känslor som går till familjen Orlandi, som lider för deras 15-åriga dotter Emanuela inte har kommit hem sedan onsdagen den 22 juni. Jag delar deras oro och föräldrarnas ångest. Vi ska inte förlora hoppet om mänskligheten hos de ansvariga i det här fallet. Jag pratar nu direkt till de ansvariga och jag hoppas att hon får återvända hem till sin familj." Slut citat. Det här talet från påven låter ju lite märkligt och det har analyserats av ganska många. Enligt vissa, till exempel den italienska journalisten Andrea Purgatori som har skrivit mycket om det här fallet, kan man i talet utläsa att påven vet att det ligger ett brott bakom Emanuelas försvinnande. Och dessutom verkar han veta att hon vid för tillfället lever. Alltså att hon lever när Johannes Paulus den andra håller det här talet. Inte alla håller med om de slutsatserna. 2 dagar efter påvens tal kommer ytterligare ett intressant samtal till familjen Orlandi. Det är nu tisdagen den 5 juli och Emanuela har varit försvunnen i nästan 2 veckor. Den här uppringaren är en man som pratar italienska, men han har en tydlig utländsk brytning. Emanuelas farbror, som senare får lyssna på samtalet, är säker på att mannen har en amerikansk brytning och därför får han ofta namnet amerikanen när man pratar om det här fallet. Och det är vad vi också kommer att kalla honom. Det är pappa Ercole som pratar med amerikanen. Amerikanen säger att Ercole måste lyssna noga och att han har ont om tid. Han säger att det handlar om Ercoles dotter. Amerikanen berättar att han pratade med Manuela dagen innan, alltså under måndagen den 4 juli. Amerikanen spelar också upp en inspelning där en flicka upprepar följande citat. "Nationella internatskolan Vittorio Emanuele den andra. Jag borde gå 3:e året. Gå på gymnasiet nästa år. Nationella internatskolan Vittorio Emanuele den andra. Jag borde gå 3:e året. Gå på gymnasiet nästa år." Slut citat. När familjen hör den här rösten är de helt övertygade om att det är Emanuelas röst. Amerikanen säger att han är en del av en grupp och att den även inkluderar de tidigare uppringarna Pierluigi och Mario. Amerikanen uppger att gruppen har kidnappat Emanuela. Här är det förstås värt att reflektera kring de tidigare samtalen. Både Pierluigi och Mario har gett liknande information kopplat till Avon och namnet Barbara. Det har varit relativt korta samtal och båda har önskat familjen Orlandi all lycka i världen att få hem sin dotter och syster. I samtalen från Pierluigi och Mario finns det inga tecken på att de har kidnappat Emanuela eller att de på något sätt är inblandade. Hur amerikanen känner till deras namn är ett mysterium. Ingen har offentliggjort den här informationen vid det här tillfället. Familjen blir otroligt lättad och glada över amerikanens kontakt. Och det beskriver brodern Pietro senare som helt bizarrt. I stunden är familjen bara så lättade över att få höra att Emanuela lever. Och de ser den här rösten som deras länk till henne och inte som hennes kidnappare. Ercole ber amerikanen att vara snäll mot Emanuela. Amerikanen säger att hans personliga önskan är att det här fallet ska sluta väl. Ercole frågar vad han ska göra och amerikanen svarar att han ska inte oroa sig. Någon från ledningsgruppen kommer snart att höra av sig. Familjen får också veta att det finns en deadline den 20 juli. Det är alltså om 15 dagar. Gruppen är, enligt amerikanen, beredd att döda Emanuela den 20 juli om den italienska staten inte släpper Mehmet Ali Atça. Mehmet Ali Atça, en man med turkiskt ursprung. Men vem han är och varför de italienska myndigheterna har honom i förvar, det kommer jag att berätta mer om i nästa avsnitt. Jag finns på X och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Om du tycker om historia så har jag nu en välfungerande svensk historiepodd som jag gör tillsammans med Cornelia Boberg. Den heter Nu blir det historia. Och du hittar den överallt där du hittar olösta mord. Vi har tagit upp vitt skilda ämnen och vi försöker göra det lite lättsamt. Till exempel har vi pratat om Snorre Sturlason och Eddan. Vi har pratat om Mona Sahlin och Toblerone-affären. Vi har pratat om dagen då dinosaurierna dog. Och dessutom har vi haft med två arkeologer som har berättat om sitt arbete. Och just nu i podden går en serie om och av Andreas Forslund, som är en av Sveriges ledande arkeologer vad gäller vikingatiden. Han berättar om både runstenar och hur folk begravdes på vikingatiden. Så lyssna på Nu blir det historia, som du hittar där du hittar den här podden. Jag vill ju veta vad du tror om fallen som vi har tagit upp. Alla fall vi har tagit upp. Sven Sjögren, avsnitt 2, de fall du är fascinerad av. Och jag vill att du mejlar dina teorier om fallen till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Och när vi har tillräckligt många teorier så kommer vi göra ett nytt avsnitt med era teorier. Stort tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till David Oskarsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både Spotify och YouTube. Immune av Tripnaha. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.